Jag talade om det här att bruden går genom en reningsprocess innan hon ska smörjas med skönhetsväldoftande oljor. Jag talade om Esters liv och jag tänker fortsätta där. Och för er som inte var då här, jag ska bara kort säga att jag har talat nu här i nästan ett år, trots att det inte är så många predikningar. Det låter nästan att man hade 30 predikningar om det här med brudens förberedelse, och jag måste säga att jag är helt och hållet in i det, delvis därför att jag har precis avslutat boken om bruden, men mycket mer därför att jag upplever att vi lever i en sån tid då bruden förbereds faktiskt. Jag kan säga så här att ser man med mänskliga ögon på världen och på omständigheterna och även på Guds församling i stort hur det ser ut, så blir man inte optimist, om man ska tala ärligt. Vi är drabbade av allt möjligt. Vi är ett skövlat folk, som man skulle kunna säga. Och världen går inte åt något härligt håll heller, va? Men mitt i all detta så tror jag faktiskt att Gud jobbar med henne som ska vara gömd. Det är det som namnet Ester betyder, hon som skulle vara gömd, eller Hadessa, hennes första namn. Var det inte så? Och jag tror att det är så här faktiskt, att när Gud gör sitt stora verk, så gör han inte med stora fanfarer och jag vet inte vad, utan han gör det ofta i stillhet. Det är ganska märkligt när man ser på de tillfällen i historien när största genombrott av Guds rike hände, så är det väldigt enkel rapport vi läser i Guds ord. Till exempel när Ahab och Isabel härjade Israel och ersatte hela Guds dyrkan med avgudadyrkan och Baals dyrkan, och man till och med dödades när man förkunnade Herrens namn. Så kapitel 18 slutar med att Ahab gjorde alla elände och retade Gud, och kapitel 19 börjar bara med ett ord. Så dyker profeten Elia upp och så vänder all detta. Ingen har hört om Elia tidigare, åtminstone inte bibeltexten. Och så plötsligt så dyker upp en Guds röst och Gud börjar ändra på historiens utveckling. Det är så jag tror att vi kommer att uppleva en hel del faktiskt. Jag tror att Guds församling i det stora offentliga kommer att bli både bespottad och föraktad mer och mer. Men Gud har sin överraskning alltid. Och jag tror inte att vi behöver oroa oss att Expressen och Aftonbladet ger oss inte större publicitet. Det är inte där vi ska söka vår bekräftelse, eller hur? Det är gott när folk talar gott om oss, och det är så det ska vara. Men vi behöver inte leta efter vår bekräftelse i media. Det är nästan så att man blir lite rädd om de börjar skriva för gott om oss ibland. Förstå mig nu, jag är inte av de kristna som tycker att ju mer de bespottar oss, desto bättre för oss. Det är inte så. Men Jesus säger faktiskt att ve er när världen börjar tala gott om er, för att så har de gjort med falska profeter innan er. Det finns en konfrontation mellan brudförsamlingen och världen som man behöver inte faktiskt försöka orsaka. Den bara finns där. Därför att församlingen, brudförsamlingen, är av samma natur som hennes brudgum Jesus. Och när man är av den naturen så förorsakar man lite tumult där man finns. Tumulten, eller hur? Okej. Okay. Så när vi läser om Ester som drottning, så läser vi om att hon, när hon blev utvald till den potentiella drottningen, så gick hon genom en process där de här enukerna tog hand om henne. Jag tror att jag kommer att ta upp det också, om ledarskapet som ska framställa bruden. Det är enukerna, de kastrerade. Härligt! Och en av de första i vilka händelser hon föll i, det var enuken Hegai, eller Haggai. Hans namn betyder mina meditationer. Och om ni minns lite grann, ni som hängde med från början här, när Abraham sände ut sin tjänare för att leta efter bruden till Isak, Så står det skrivet när Abraham senare mötte Rebecka att... Var det Rebecka? Ja, tack. Jag blandade Rebecka och Rahel, eller Rakel av någon anledning. Så står det skrivet när han tittade på henne att han var inte så snabb att säga, men det är du, utan han mediterade efter över hennes beteende för att se lite grann om det där var bara en fråga om tillfällig entusiasm eller om det var fråga om en personlighet som verkligen var sådan. Låt mig få säga så här. När vi ibland väljer i våra frikyrkosammanhang och överallt, när vi väljer ledarna, vi väljer väldigt ofta på ett mänskligt och världsligt sätt. Till exempel om någon har haft någon tufft bakgrund och varit kriminell och blivit frälst och han är full av Jesus. Åh, där är blivande ledare, så gör vi honom på en gång till andra pastorn eller till något annat. Eller till exempel till kassör och han blir jätteglad för det och tar pengar och går hem. Ifrån oss, jag minns jag träffade en sån i baltiska länder som var ansvarig för en hel mission och tog 700 000 kronor med sig och försvann. Och vi alla tyckte det var så härligt att en före detta kommunist blev frälst och han var så förälskad i Jesus. Va? Okej, det finns något mer när Gud är ute efter sin brud. Inte bara de yttre tecken på att någon är brinnande. Det finns något mer som Gud är ute efter, eller hur? Och det är därför när Ester skulle smörjas med väldoftande oljor, som var det där finalfasen i hennes förberedelse innan hon trädde inför kungen, så smordes hon faktiskt med myra. Och jag ska inte gå in på det igen, men myra representerar bland annat lidande. Med andra ord skulle Ester gå igenom en reningsprocess innan väldoftande oljor kom. Okej, hur många av er har inte någon gång joggat eller gjort något jobb och sen behöver ni åka till kyrkan, gå till kyrkan och ni hinner inte duscha, så tar ni deodorant och bara lite pang pang och så snyggt ny skjorta och går ni till kyrkan. Hur många har gjort det? Oj, oj, oj. Okej, visst är det en skön kombination, deodorant och svett, va?
Visst är det skönt?
Ja, det är precis så. Det är inget skönt. Okej, hör mig nu. Anledningen varför brudförsamlingen måste gå genom en reningsprocess är när de doftande oljor, när den doftande smörjelsen av under och tecken och Guds mäktiga kraft ska komma och uttrycka sig, då vill inte Gud ha en blandning av svett och parfym. En typisk sån blandning är när predikanterna knuffar folk i golvet med den heliga handen och säger att det är den heliga anden som gjorde det. Det är en sån typisk deodorant på svett. Okej? Det där är ingen PR för Guds rike och det är ingen PR för Gud heller. Och Gud kommer att rena sin brudförsamling från det här. För han vill inte ha cirkus som är blandad av svett och smörjelse. Han vill ha något rent. När Ester blev färdig med 6 månaders reningsprocess, då kom väldoftande oljor över henne. Och nu vill jag gå vidare och läsa Matteus 22 om bröllopet. Och ni känner till det där att en man gjorde bröllop och så bjöd han alla som blev bjudna, som fick inbjudnings liksom brev, men de kom inte, och så gick de och samlade alla från alla möjliga håll. Och nu kommer kungen som gjorde bröllopet i vers 11, Matteus 22:11. När kungen kommer in för att se sina gäster lade han märke till en man som inte var klädd i bröllopskläder. Han sa till honom, min vän, hur har du kommit in utan bröllopskläder? Mannen teg. Då sa kunden till tjänarna, bind honom till händer och fötter, kasta ut honom i mörkret här utanför, och så vidare och så vidare. Och jag måste säga att jag har alltid haft jobbigt med den texten. Alltid faktiskt. Varför i hela världen kastar ni ut en kille som inte har bra kläder på sig? Han kanske var helt enkelt fattig. Och hade inte pengar att köpa ny smoking. eller någon mörkblå kostym. Men jag började förstå att det inte bara så där att kungen tyckte, ja du är fattig, du passar inte hit in, utan nu slänger vi dig ut. Utan bland annat tror jag anledningen var så att de som bjöd på bröllopet, de på den tiden sydde kläderna till sina inbjudna och så vidare. Och då kunde man få kläder. Okej? Okay. Så man behövde inte vara rik eller något, utan man kunde bara säga jag vill komma till bröllopet, och de gav honom kläder. Och jag tror att det enklaste tolkningen eller förståelse av det här är helt enkelt att vill man komma till Jesu bröllop så kan man få hans kläder. Och de kläderna finns beskrivna i Jesaja 61, tror jag. Och vers 10 där, tror jag. Om de har inte flyttat, ja. Och där står det skrivet att han gav mig glädjens olja istället för sorgens ande. Han gav mig sköna kläder istället för aska. Han prydde mig med sin rättfärdighet. Så, vill man till det himmelska bröllopet, det är bara att ta emot gåvan. Rättfärdighetens klädsel och klädnad, eller hur? Och det går inte att smyga in på bröllopet i himmelen med egen rättfärdighet och med annat och med egna goda gärningar och inte bli utkastad därifrån. Det luktar svett när religionen vill smyga in sig på Kristi bröllop. Men när man tar hans kläder, då är man välkommen. Okej, nu vänner. Då läser jag 51, kapitel 51. Okej? Var ni roliga? Psaltaren 51. Ingen vågar säga var någonstans. I Bibeln. Lyssna på det här vers 8. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtats djup. En annan översättning säger. Vem har annan översättning? Läs den bara.
Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då viset i mitt innersta.
Du har ju behag till sanningen i hjärtegrunden. Lär mig då viset i mitt innersta. Okej. Okay. Det är det här som reningsprocessen är ute efter. Reningsprocessen är ute efter att komma så djupt i våra hjärtan så att sanningen vistas i hjärtegrunden. Nu vet vi allihopa att man kan i det yttre också imponera, eller hur? Kostymer, slipsar, grejer, elokventa talare och jag vet inte vad. Men det som Gud imponeras av, det är när sanningen finns i vår hjärtegrund. Jag får lämna det till min fru om hon ska predika om det en dag. Om sin reningsprocess som hon har gått nu i 10 år om det. Och hur Gud gör med sitt hjärta, så jag går inte in på det. Jag vet bara att jag har varit många gånger irriterad på hennes längtan att bli så ren i hjärtat så. Vet ni varför? Därför att om hon blir så ren så känner jag mig så oren och så sticker jag då. Men jag tror att de som känner sanningen i sitt hjärtegrund är väldigt barmhärtiga. Okej, okay. Så det här är vad Gud är ute efter. Att få våra hjärtan så renade. Nu förstår mig vad jag vill säga. Jag ser inte att Gud sitter i himmelen och väntar på att hans brudförsamling ska bli fullkomlig i allt. Vi felar. Paulus hade fel motiv ibland. Petrus hade fel motiv ibland. David, mannen efter Guds hjärta, hade gömda saker i hjärtegrunden som han inte var medveten ens om. Jag vet att jag har gömda saker i mitt hjärtegrund. Och jag blev så förskräckt för några månader sedan när jag tänkte om Gud skulle visa mig mitt hjärta så tror jag att jag skulle få ett hjärtinfarkt faktiskt. Men han skulle skydda mig därför att han älskar oss. Okej. Men det här är en oundviklig process. Och Gud vill rena våra hjärtan för att han har en sån mäktig smörjelse av väldoftande oljor som han vill smörja sitt folk med. Så att folk kommer, världen kommer att häpna när församlingen går igenom den processen och får all detta som Gud har, som är oss till förfogande. Andra Petri brevet. Och det är därför vi måste låta den här reningen också ske i våra liv. Andra Petri brevet 1 och 3. Ty allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Jag vågar säga så här, vänner, och det vet vi allihopa. Det finns ingenting som Guds brudförsamling kan sakna för den uppgiften vi är kallade till. Ingenting saknas. Hur kan en Gud som är allsmäktig och som äger allt sakna något för sin mission? Allt finns till vårt förfogande. Allt. Pengar, kraft, allt. Pengar är dessutom minst viktiga faktiskt. Det finns vissa predikanter som, när man lyssnar på dem, så tror att mammon är deras herre. Om ni inte ger 100 000 dollar så går jag ut ur luften på tv. Men gå ut ur luften, för att luften har gått ut ur dig redan. Gode Gud, tjänar du Gud, så kommer Gud att se till att du får det. Du bör inte manipulera människor med det, va? Amen. Okej, okay. Så Gud har gett oss allt. Allt finns till förfogande. Och vi behöver tänka på det. Första Korintierbrevet 1 och 7, så säger Paulus till korinterna. Lyssna nu. Korinterna var en församling som hade mycket deodorant och mycket annat som luktade illa. Och ändå fungerade gåvor något helt otroligt i den församlingen. Och så säger Paulus till dem. Ingenting av nådegåvor som ni behöver har hållits undan för er. Gud har gett er allt medan ni väntar på Jesu Kristi återkomst. Allt är oss givet. Men om sanningen i hjärtegrunden inte råder, så kommer det att vara till mitt fall. Jag har upplevt det i mitt liv. Jag har sett många andra uppleva. När man inte vågar låta hjärtat renas med Guds ord och Guds ande och allt vad det innebär, så kan gåvorna komma i funktion. Och det första som kommer då efteråt som eftersmak, det är högfärdighet och annat som får oss på fall. Okej, så Gud har alla resurser att ge till oss. Esters bok, vi går till Ester kapitel 2, vers 13. Det är intressant det här. Det är intressant det här. För att det där i vers 12 står det först skrivet i mitten där. 6 månader med myrolja och 6 månader med väldoftande kryddor och annat som var nödvändigt. Vers 13. När den unga kvinnan skulle gå in till kungen, fick hon ta med sig allt hon ville från kvinnornas hus till kungens hus. Okej, vänner. Är det här inte självklart? När en kvinna blir utvald till drottning, visst vill inte kungen undanhålla något av resurserna för henne. Han vill ha henne så vacker som det går. Och då säger kungen, var så god bara, säg vad du vill ha för att du ska behaga mig. Och vår kung Jesus säger samma sak, säg vad ni vill ha för att ni ska behaga mig. Okej, okay. Så lyssna vad hon gjorde. På kvällen gick hon, vers 14, gick hon dit, men när hon kom nästa morgon, vände tillbaka, gick hon, nu måste jag läsa lite saktare. På kvällen gick hon dit in. Men när hon nästa morgon vände tillbaka gick hon in i ett annat kvinnohus för att stå under uppsikt av kungens hovman Saskas, som hade ansvaret för bihustrorna. Saskas betyder det slutliga, the final cut. Det slutliga, vad ska man säga? Va? Nej, cut, liksom det där när någon i operationen, det sista som man... Snittet, det slutliga snittet. Så det var något som de skulle göra slutligen. Och då går jag till vers 15. Och när turen kom att gå in till kungen, när den kom till Ester, flickan som Mordokaj adopterad, Men som hans farbror Abihails dotter begärde hon ingenting annat än det som kungens hovman Hegai, kvinnovaktaren, rådde henne till. Alla som såg Ester tyckte om henne. Okej, vänner. Hegai, eller Hagai, är en bild på den helige ande, på den stora enucken i Guds rike, som gör allt för att förhärliga Jesus. Precis som Jesus säger, när den helige ande kommer, han ska förhärliga mig. Det är intressant att treenighet förhärligar varandra. När Jesus kom till jorden förhärligade han Fader. När den helige ande kom till jorden förhärligade han Jesus. Och Fadern förhärligade Sonen också. Vilken gemenskap, va? Det är precis som vi gör här i kungasängen. Vi förhärligar arken och arken förhärligar oss. Och statskyrkan förhärligar arken och oss. Och vi, de, halleluja, underbart. Det är precis så. Amen. Okej, nu måste jag ta lite vatten efter det och gå vidare. Men det kommer, vänner. Ester 2:15 säger att Ester tog inget annat än det som Hegai rådde henne till att ta. Och jag tror det är det här som brudförsamlingen kommer att karakteriseras av. Det som den helige ande har att ge i ordet och den helige ande själv. Det är det som kommer att vara vår skönhet. Inget annat. Ingen smink med titlar, med jag vet inte vad, med stora namn eller något annat. Gud kommer att smörja sin brudförsamling med underbara dofter. Och vi kommer att vara ett vittnesbörd till världen. Amen. Andra Moseboken. 33. Första 6 verser. Herren sa till Mose. Bryt upp och dra härifrån du själv och folket som du har fört upp ur Egypten. Till det land som jag med ed lovade åt Abraham, Isak och Jakob. Då jag sa, och din avkomma ska jag ge dig. Jag ska sända en ängel framför dig och driva bort kananéerna, ammonéerna, hittiterna, periserna, persianerna, nahivierna och jebuséerna och föra dig till ett land som flödar av mjölk och honung. Jag ska inte själv gå upp med dig eftersom du är ett hårt nackat folk. Kunde jag då förgöra dig under vägen? När folket hörde detta stränga tal blev de sorgsna och ingen tog på sig sina smycken. Och Herren sa till Mose, säg till Israels folk. Ni är ett hårt nackat folk. Om jag bara för ett ögonblick gick med dig skulle jag förgöra dig. Men lägg nu av dig dina smycken. Så ska jag besluta vad jag ska göra med dig. Folket tog då av sig smyckena och var utan dem allt ifrån vistelsen vid berget Horeb. Jag har tänkt så här någon gång. När de drog ut ur Egypten så fick de mängder av guld och smycken av egyptierna. Och så började de hänga smyckena på sig i öken. Vem fanns i öken att se dem? Vem? Beduiner? Någon här och där? Vem skulle de imponera på? Varför sätter man smyckena på sig i öken? Det är bara Gud som ser dem. Och Gud är inte imponerad av smycken. Det finns en annan anledning. Och jag avslutar med det. Kort predikan, underbart. En av anledningarna. Tänk nu både fysiskt och andligt. Varför vi sätter smycken på oss. En av smyckena som många sätter på sig. Det är ett visst beteende när man är ledare, pastor eller något. Man har ett visst språk. Man har ett visst sätt att bete sig. Och halleluja, halleluja, alltid liksom man kommer fråga, hur mår du? Ja, det är, halleluja, det är så underbart. Liksom det är smycken. Många gånger. Jag ser inte alltid. Varför sätter man smycken på sig mitt i öken? En av anledningarna är För att smycken kan höja vår egen känsla om vårt eget värde. Det är därför vi klär oss fint också bland annat, eller hur? Vet ni när jag kommer att tro att väckelse kommer till Skogakyrkan? När vi börjar komma allihop i beduinkläder här. Då blir det, va? Nej. Men bland annat stördes Gud av smycken som de hade på sig. Och han störs fortfarande. Han gör det. Han störs när vi sätter smycken, religiöst beteende och allt annat. Han vill ha sanningen i hjärtegrunden. Han vill ha ärlighet, genomskinlighet. Inga religiösa fasoner. Och när han ser att våra hjärtan är ärliga och hjälplösa i ärligheten, så är han beredd att smörja oss med väldoftande oljor. Jesu härlighet, sista versen. Okej, den har jag inte tänkt på, men absolut sista. För att kaffet börjar dofta redan. Lyssna vad Jesu härlighet bestod av. Underbar vers. Är någon som vet var det är beskrivet? Johannes 1:14. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och här är härlighetens ingrediens. Han var full av nåd och sanning. Om jag säger så här. Om sanningen, Guds sanning, har drabbat mitt hjärta. Hör nu vad jag säger. Då kan inte jag vara onådig mot andra. Det är omöjligt. Hallå? Har jag sett sanningen om mig själv, så kan jag aldrig vara självgod, självrättfärdig, och jag kan aldrig vara onådig mot andra. Det betyder inte att jag är någon sån mestyp som inte reagerar på något som inte är sant. Det är inte det. Men den som har sett sanningen i sitt hjärtegrund, han måste vara nådig mot andra, för att sådan är Gud mot oss. Hans härlighet bestod av att han var full av nåd. Och ordningen är intressant. För att när man är full av sanning utan nåd, ve världen. Men han var full av nåd och sanning. Fader, vi tackar dig för att du jobbar med oss, din brudförsamling. Finns överallt, i buskarna, i stora fina tempel. Finns i vackra kläder och i fattiga kläder. Ingenting av detta är någon garanti, men i all detta så hittar du ett hjärta som är full av nåd och sanning. Herre, tack för din brudförsamling. Tack att vi får tro på en framtid som är full av din härlighet. Full av din härlighet. Res upp ditt folk. Res oss upp, Herre. Tack för den processen där vi får gå igenom, där du renar oss mer och mer. Och tack att du har i beredskap en smörjelse över din brudförsamling som kommer att vända historien i denna värld. Tack, Herre, för en församling. När de ser på den kommer alla att säga som de sa om Ester: vilken härlig drottning det är. Tack, Herre Jesus, för det. Amen.